Hej Pernilla!
Hallå!
Hey. Oj, 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 du sitter under din vackra blåregnspergola här vid uteplatsen.
Alltså det här är ju min favoritplats, du vet ju det. Det är ju här jag sätter mig när jag liksom ska mysa lite för mig själv.
Uteplatsen, den är väldigt viktig till oss allihopa, men ibland kan det vara lite så svårt att få till.
Ja, och vet du vad jag tror? Mycket av det handlar om. Det handlar om dels att man inte riktigt vet hur man ska kombinera saker och ting. Men det handlar också om att storleken ibland ställer till det för en. Men i dagens program så kommer räddningen. Vi ska reda ut hur man får till en riktigt mysig uteplats eller balkong. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio. Visst är det skönt att sitta här?
Ja, det är skönt att sitta här. Du har en fin uteplats.
Ja, den här är fantastisk. Och du vet, när blåregnet, när det blommar nu, som det nu börjat göra precis. Det har ju inte liksom slagit ut fullt ut, men det är ju fantastiskt. Det är inte lika fantastiskt om 4 veckor, när allt det här liksom ramlar ner och drösslar ner. Då kan man inte sitta här på 2 veckor. För det blir så mycket skräp.
Nej, det är någonting om kakan äter upp och håller kvar, men på bordet.
Ja, fast jag står ut med det att det är lite stökigt under 2 veckor. Det är fantastiskt mysigt att ha det här. Och sen tog jag bort, jag hade ju liksom en vägg här vid sidan av tidigare. På pergolan så var det liksom en bakvägg. Men jag tog bort den och satte rosor där istället. Så att det finns liksom någonting som blommar hela tiden.
Jag tycker du gör det bra. Proportionerna är bra på din pergola och uteplatset. Jag tror att du har design i det. Rätt många av oss andra, inte till och med jag, men jag har haft lite svårt med mina uteplatser. Jag har precis gjort om hela uteplatsen för vintern. Gjort det lite större och lagt lite bättre trätrall på botten.
Men den här platsen tycker jag, favoritplatsen här under pergolan under blåregnet, det tycker jag är den lätta platsen faktiskt. För den är så väldefinierad med liksom väggar, tak faktiskt. Så den är ganska enkel. Det som är svårt i min trädgård, det är ju det jättestora trädäcket. Mm. För det är så stort så att det blir lätt lite omysigt. Så man måste tänka rum där också. Så att det inte bara blir en stor liksom golvyta.
Jag har med rumfunktion. Vad ska vi ha det till? När ska vi sitta där? Om du tänker på min lärkbeså. Mm. Jag får sol rakt in där i april och maj. Mm. Precis när man behöver sol och man ska äta ute. Och samma igen på höst, vi får sol in på kvällen. Mm. Man sitter inte på sin uteplats hela tiden. Och speciellt inte in i stark sol. Då vill man hellre ha en parasol eller någonting.
Ja. Nej, men uteplatser kan ju vara stora eller små. Men det är ju inte alltid så lätt att få till det där, eller hur? Fel möbler kan ju också göra att det inte riktigt känns bra.
Jag håller med. Och det viktigaste för oss som läser hela tiden är att vi har en riktig latmanssoffa. Ja. Man kan sitta och läsa sin bok i sol eller i halvskugga eller vad det nu blir. Och så oftast lägger man uteplatsen i söder för att kunna njuta av solen och värme och ljuset efter vintern. Men det är rätt jobbigt att sitta och äta i solen, eller hur?
Ja, det är det verkligen. Kaffe, det kan vi ta.
Ja, och med något sött till, hoppas jag. Glöm inte det viktiga här.
Jag har något sött till. Håll med om att de duger även om det har blivit vår, eller hur?
Ja, de är kanske lite mjuka. Pepparkakor är bra, Pernilla, men du kan ju vara lite krispigare, tycker jag.
Lägg av, de är inte mjuka. De har legat i sin förpackning. Perfekta, tycker jag. Men du, om vi ska spalta upp vad det är som gör en uteplats till en plats där man verkligen vill vara, som ett extra rum utomhus. Vad skulle du säga då?
Alltså, de flesta av oss vill ha lite skydd från folk som tittar in, så kallad insynsskydd.
Ja.
Alltså inomhus får man det automatiskt, men utomhus det får man skapa på något sätt. Mm. Antingen med växt eller med någon sorts byggnation. Ju.
Eller hur? Du tänker på häckar och plank och pergola och sånt och så. Och samtidigt så vill man ju att trädgården, liksom, att uteplatsen ska vara en del av trädgården. Så bygger man de där planken eller så är det ju lätt att man avskärmar sig liksom från, att man tappar kontakten med det gröna. Förstår du vad jag menar?
Ja, det stämmer ju. Jag tror att oftast vill man ha en högre häck, och tjockare häck, kanske ut mot tomtgränsen. Men in i trädgården, man kan skapa det här intima med kanske en lägre häck eller med andra växter. Det behöver inte vara för högt ju.
Nej.
För att man vill ändå se någonting grönt, eller hur?
Exakt. Man kan också skapa en rabatt, John, med olika höjd på växterna i anslutning till uteplatsen. Då kommer ju också grönskan ganska nära. Så kan man också tänka.
Jag håller med. Träd, buskage, kanske till och med spalier är jättebra. Spalier förstås innebär att du kan ha klätterväxter. Mm. Eller växter som klättrar upp. Man kan förstå binda upp dem eller de fäster sig själv. Men jag älskar spalier och typ delikata staket, om man säger så.
Delikata staket, det tyckte jag var så fint ord.
Oh, men
det är som spalier, en delikat staket.
Ja, men jag tänkte delicate fence på engelska som ingen har någonsin sett i världshistorien.
Fast jag tycker att du är helt rätt, för egentligen så är det väl inte totalt insynsskydd som man är ute efter, utan det är liksom den där känslan av att man är lite i skydd, att man inte syns liksom. Och har man mycket växter i sin trädgård så går ju de som förbi ute på gatan, de får ju också någonting fint att titta på istället för att glo på de som sitter och äter på uteplatser.
Ja, jag håller med. Jag menar, man vill gärna se ut i sin trädgård, så en viss nyansering av det insynsfullet måste man ha.
Ja, man vill ju kunna se om det finns en skog eller havet liksom utanför. Eller grannens trädgård, den kanske är full av vackra äppelträd som sticker upp. Det vill man ju också kunna liksom få njuta av.
Ja, jag håller med. Jag tänker också att man vill gärna ha någonting i ryggen, eller jag vill ha i alla fall. På en uteplats, att vara lite skyddad kanske på något sätt.
Tror inte du att det är en sån grej sen stenåldern nästan? Att vi som människoart, vi tycker inte om att inte veta vad som är bakom ryggen. Så därför är det väldigt skönt när uteplatsen ligger intill huset. För då känner man sig liksom, det är en trygg plats för att den ligger bredvid den här stora klumpen, liksom byggnation. Så om uteplatsen inte ligger precis vid huset, då är det ju ganska smart att bygga det. Bygga någonting som ger en känsla av skydd, liksom. En pergola eller en spaljé eller någonting till exempel.
Det är intressant att vi har fortfarande DNA från stenåldern i oss. Att vi vill bo i en grotta i princip och vara skyddad från lejon och leopard och allt möjligt där ute. Man kan jobba med större krukor eller träd eller buskar. Det ger både höjd och mysfaktorn. Och tänk på att det här kan man jobba med på balkongen också.
Eller hur? Det finns ju en journalist som vi bägge två känner till, som är väldigt, väldigt duktig på det här med att skapa mysfaktor på sin balkong.
Du tänker på Erik Galli uppe i Stockholm, eller hur? Ska vi ringa honom?
Hallå Erik Galli, balkongälskare tänkte jag att vi kunde kalla dig.
Ja, hej Erik.
Hej, hej. Ja, men det tar jag. Det låter bra.
Det tar du. Ja. Sitter du på din balkong just nu?
Du, jag smög in nu för att det skulle bli lite mindre buller i bakgrunden, men det är ju där jag sitter annars, absolut. Jag hade suttit där annars.
Hur ser det ut just nu? Har du någonting på gång på balkongen?
Våren har ju kommit, så nu håller jag på. Det är det här lite tråkiga förarbetet när jag har beskurit rosorna för ett par veckor sedan. Ja, men så här, mycket beskär och plocka bort gammal skit liksom, och nu har jag börjat gödsla liksom. Så det är mycket, jag har behövt köpa lite olika nya gödsel och också inventera om det är något som har liksom inte överlevt vintern.
Du är en riktig balkongproffs. Jag älskar allt vad du säger. Tack!
Men du, alltså vad är det som gör, om du skulle säga, vad är det som gör en balkong eller uteplats mysig?
Ja, men för mig är det ju, det är mycket växter. Dels så tycker jag att folk jobbar alldeles för lite vintergrönt. Det är ju lite min kulle som jag verkligen vill dö på här i livet, att det är för lite vintergrön.
Jag älskar den vintergröna kullen, Erik. Det är bra, för tidigare, vi har pratat lite grann i radio tidigare, och du hade satt sötbuxbom som är lite ovanlig även här i Skåne, där den överlever utomhus faktiskt. Hur går det med din sötbuxbom?
Du, den har precis blommat klart. Den har överlevt denna vinter med bravur, måste jag säga, i sin kruka. Den har doftat otroligt nu. Den blommade klart för kanske en vecka sedan eller något.
Fantastisk.
Och vad har du mera för vintergrönt på din kulle?
Alltså jag har ju bara vintergröna växter i princip. Det är liksom för att jag tänker så här, jag har ingen trädgård, jag bor ju i en etta. Och det här är ju, eftersom landskapsarkitekter, det verkar ju inte jobba så mycket med vintergrönt. Så att man får ju liksom inget grönt till vardags när man kanske pendlar till jobbet eller så. Så att jag vill kunna titta ut på min balkong när som helst och få en dos av natur, liksom grönt.
Har du någon japansk lön då?
Nej, och det skulle jag liksom aldrig ha, för att den är ju inte vintergrön. Just min terrass eller balkong, den har ju ett medelhavstema kan man säga. Så att den skulle liksom skära sig mot, jag vill att man ska komma ut där och känna att man sitter på en typ, i en gränd i Rom eller något. Och där skulle det inte, de skulle kunna ha en japansk lön i och för sig, men det är inte riktigt rätt.
Du säger terrass ibland, men en balkong är väl annorlunda från en terrass?
Ja, alltså jag har ju kollat upp skillnaden då, för att jag har en viss språklig språkfascist i mig. Och det är en balkong rent tekniskt sett, eftersom den så att säga svävar. En terrass ska ligga ovanpå ett hus eller liksom en del av ett hus eller sådär. Men jag kallar min terrass för terrassen för att jag tycker att man upplever den. Den är väldigt stor och jag tycker det känns som en terrass helt enkelt. Så att för mig är det en terrass.
Mm. Betyder det att du går liksom all in även möbler och sånt? Att det också måste vara lite medelhavstema?
Ja, framförallt så handlar det om krukor. Och såna här terrakottakrukor som är frosttåliga, de behöver vara brända i lite högre temperatur. Ska de också vara fina, då är det liksom... Alltså jag kan ju liksom inte... Jag vill ju inte räkna ihop vad jag har lagt.
Jag tänkte ju säga, det låter nej. Dyrt.
Alltså det är så jävla dyrt. Och det är liksom... Folk tänker att jag har slösat mycket pengar på skönhetsingrepp, men det jag egentligen har slösat pengar på är verkligen krukor.
Men du, ja, men Erik, sista frågan nu då. Har du lagt lika mycket pengar på inredningen inne som inredningen ute?
Nej, inte alls. Nej. Utan den har... Inne förfaller den nästan, skulle jag säga, jämfört med där ute.
Ja, men bra, Erik. Skit dig inomhus och satsa allt på trädgården, säger jag.
Ja, nej, men det ger ju någonting helt annat att saker lever. Alltså inredningen inne, den är ju död. Men här ute, jag får ju gå här och påta och beskära och gödsla och titta om någonting mår bra eller dåligt. Och så där. Det är balsam för själen.
Underbart. Tack för att vi fick ringa dig.
Hej då.
Hej. Kul med hans tankar där om balkong och trädgård.
Ja, terrassen, hallå.
Ja, förlåt, terrassen.
Du såg det heter nu tydligen. Jag tycker det är kul att han är superfokuserad på bara vintergröna växter. Ja,
jag tänker också att året runt vacker. Det kan ju också vara liksom ett snyggt bladutspring på våren, blomningen, höstfärgerna, coola stammar kan det vara. Bladverket kan vara vackert såklart. Det finns ju liksom många, många faktorer där.
Definitivt. Och han var fokuserad på vintergrönt, men ändå hade han rosor. Jaha. Och vissa av dem blev vintergröna förstås om man har dem inomhus på en uppvärmd balkong. Men han var inte emot att ha buskar, för att ros är en buske, det är en buskväxt. Så det är många andra buskar som man kan ha i kroka. Bara man ger dem ordentlig jord, vatten och näring.
Och så måste man välja sorter som inte blir för stora. Alltså 4 meters monster kanske inte funkar i kruka riktigt.
Nej, en viss verklighetsuppfattning är bra. Då ska man veta hur stora ens växter blir. Ja.
Till exempel, nu kommer jag med ett förslag här, John. De nya små fjärilsbuskarna, de som bara blir 60-80 centimeter. Vad tror du om det? Då får man också blomning, tänker jag.
Ja, jag har alltid haft lite svårt med sådana här dvärg. Vi får lov att säga dvärg, va?
Ja.
Dvärgväxter. Ja. Jag tror att de finns bara för att man får med i transportbilarna från Nederländerna. Förlåt att jag är cynisk här. Ja, för att ibland tycker jag de är lite mutantaktiga.
Aha.
Jag har lite svårt med dvärgväxter.
Ja, men nu vill jag ha mina
växter onaturell.
Okej, jag kommer med en annan idag. Eftersom det kruker kan det bli ganska torrt, så det är bra att välja en sorts växt som klarar både sol och värme och torka. Ölandstok, tänker jag då. Jag skrattar.
Ja, du hör min tystnad just nu. Ja. Varför föreslår du ölandstok?
Ja, men därför att jag tycker kanske ska man slå ett slag för ölandstoken och försöka...
Vill du tillbaka till 50-talet?
Nej, jag vill inte tillbaka till 50-talet. Men jag tänker att den kanske har fått oförtjänt dåligt rykte.
Jo, ja. Det är lite svårt där, för att jag vill inte dissa en växt. Jag har precis dissat dina fjärilsbuskar.
Ja.
Och nu dissar jag Ölands. Jag tycker att min mantra, förtjänar den här växten sin plats i trädgården, är bra att ha. Okej, en eller annans Ölandstok kan jag acceptera. Men jag undrar om vi ska förespråka dig när vi har så många andra vackra buskar som vi kan ha i kruka. Mm. Bärbuska till exempel.
Ja, men om man
stor,
vill ha
blom. Fin, maffig krusbär med jättefina hinomäck i den röda sorten.
Ja.
Oh, den gröna hinomäck också. Oh, och sen har du aronia. Okej, bären är faktiskt ganska äckliga tycker jag. Men de är vackra och den har fin höstfärg. Så jag tycker vi lämnar Ölands typ på hyllan där bak med andra saker.
Okay.
Och vi väljer något annat här.
I skuggigt hörn, där tycker jag i alla fall att man ska slå ett slag för funkia. Hosta. Det är ju världens bästa växt i kruka. Det måste alla förstå. Man sätter ner den där, sen bara sköter den sig själv och så glömmer man bort den hela vintern och så plötsligt tittar man på våren och så bara, vad är det där som sticker upp som små spjut? Ah, det är min funka.
Jag älskar hosta. Du vet att jag har många i min trädgård.
Ja.
Och det fanns en engelsk trädgårdsdesigner på 50-talet och hon sa så här. Hon sa, det finns väldigt många fina växter ute i handeln just nu och de flesta av dem är funkiga.
hosta alltså. Så hosta, det finns ju över 2000 sorter. Vissa av dem blir en meter hög. Så ja, definitivt. Det du, om du tvekar vad du skulle sätta i din trädgård i nästan alla lägen, men helst lite skuggigt, ta en hosta alla dagar i veckan.
Och tvekar du vad du ska sätta i din kruka, ta en hosta, säger jag. Samma
ja, det är
sak. Fantastiskt. Det här med att sätta saker i kruka är ju också himla bra. För att om man har ett trädäck eller en stor stenlagd uteplats, det blir ju lite hårt. Så man behöver ju liksom mjuka upp det. Där är ju krukor väldigt bra. Man kan flytta runt dem, man kan sätta ihop dem, man kan ta bort något som har, ja, som har blommat över och sådär. Och vill man mjuka upp en trappa så kan man ju sätta krukor i kanten på varje steg. Vips. Mysigt.
Ja, jag håller med. Och jag menar, de här växterna behöver inte sättas i kruka ens. Vi kan ha dem i en rabatt in till sin uteplats. För att binda ihop resten av trädgården med platsen där man faktiskt sitter. Så en ram av växter känns mycket mer välkomna och trivsamt än en mör. Eller ja, till och med en staket till exempel.
Men jag skulle vilja säga att det här med att sätta krukor på en uteplats, att bara sätta dem på rad, det blir supertrist för mig.
Ja. Pernilla, du är bra på mycket i din trädgård och ditt liv. Det finns ju säkert saker som du inte är bra på som jag inte känner till förstås. Men du är speciellt bra på krukor. Du vet att jag ger dig alltid jättemycket beröm för dina krukor. Berätta lite grann, vad är din policy där?
Jag känner att du fjäskar här. Jag vet inte vad du vill. Du behöver kanske låna pengar. Men så här, ja, mitt enkla lilla tips på krukor är att man ska ha väldigt många krukor och man ska sätta ihop dem i en grupp. Och de ska vara lite varierat utseende. Några höga, några låga, några stora, några små. Och så flyttar man runt dem. Och när någonting blir dåligt, då tar man bort den krukan och flyttar om den här lilla kombinationen.
Oh, jag vill ha en liten pil just nu och det säger jag som Pernilla. Ha flera krukor i din trädgård.
Tack kära du. Skål. Kaffeskål.
Tack för den mjuka pepparkakan.
Nej, den är inte mjuk, den var...
Lyssna när jag biter i dig. Mm. Det hörs ingenting för att den
du
är så mjuk.
Du vet inte. Bit nu istället. Titta, krispig. Vi har kommit till lyssnarfrågorna, John.
Och de älskar vi, säger jag, med en liten pepparkaka i munnen.
Ja, vi älskar dem. Riktigt älskar dem. Hej, säger Matilda i Nyköping, John. Hon bor i Nyköping. Jag tänkte föreslå till vår bostadsrättsförening att plantera rosenhagtorn på en solig slänt med sandig jord. Men... så har jag i bakhuvudet att den finns sjukdomar som kan angripa hagtorn. Jag tänker på hagtornsrost till exempel. Är det något som sprids lätt och som jag därför ska undvika att plantera? Frågetecken.
Både ja och nej. Rosenhagtorn, det är en vacker växt. Och ja visst, det finns ju sjukdomar och organismer som är kopplade till alla former av hagtorn som vi kanske inte vill ha i våra eller våra grannars trädgård. Och då tänker jag mest på spinnmal som bor i hagtorn.
Ja.
Mycket. Dock vill jag inte dissa ditt val av växt. Överlag hade jag sagt ja, sätt den. Om du tycker det är vackert, sätt den. Men jag hade nog kollat på lite andra alternativ. Om man tänker en till exempel, juniper, en busken. Vi vet att den har päronrost i sig. Bör vi sätta en? Finns ju gott om det ute i naturen. Bör vi sätta hagtorn när vi vet att det finns ju så mycket skit, som vi säger branschen, som går på dig? Så jag är lite halvtveksam, men jag vill inte dissa dina drömmar om en rosenhagtornshäck. Så det är ett dilemma. Så både ja och nej.
Ja, det var ju ingen hjälp. Vad hade du satt där istället då? En solig slänt med sandig jord.
Jag hade nästan försökt att sätta in ganska djupa sticklingar av pil. Pil överlever bara den för fukten första året. Dess rötter når väldigt långt ner. Det finns ju gott om olika former av sälg och pil. Och den är jättebra för natur. Det är jättemycket levande organismer, det vill säga insekter och fåglar, som tycker om pil. Speciellt de första humlarna under våren, de älskar sälg. Mm. Så jag tycker sälg är en fin växt då. Underskattad.
Nu tar vi nästa fråga. Hej, vi vill gärna undvika torvbaserad jord i trädgården och därför försöker vi göra vår egen jord för odling. Vi har trädgård med både hushållskompost och trädgårdskompost med löv och gräs och tunna kvistar med mera. Till våren brukar vi gödsla med en blandning av det här och då tar vi från trädgårdskomposten det mest nedbrutna lagren. Vi kompletterar med lite mineraljord från grävjobb i trädgården och så vidare. Och så har vi också på försök gödslat med guldvatten. Men nu undrar de så här. Är jorden komplett med det vi gör eller behöver vi komplettera med något mer? Undrar Liesel Hamring i Sundsta som ligger utanför Norrtälje.
Bra fråga, Liesl. Och här finns många olika begrepp. Ja. Men om vi kortar in allting, det här handlar om hur ska jag förbättra min jord på bästa sätt.
Mm.
Och det gör man genom att öka den organiska materialhalt i trädgården. Det vill säga, lägg till mycket kompost och stallgödsel. Och låt jorden äta upp den och förbättra jorden. Så här gör man allting rätt. Skapar sin egen kompost för jordförbättring. Det är det som ni gör, och ni gör det bra, tycker jag.
Behöver de komplettera med någonting annat då? Tänker sand, mineral, hästgödsel eller sånt?
Oftast vi går in i de här enskilda frågorna och tycker att den är en lösning. Men jag tror att den bästa lösningen är ett välfungerande kompost som ett mikrolivsfabrik och som den bästa förbättring för din jord.
Okej, sista frågan idag. Hej Pernilla och John, tack för en bra podd. Varsågod Josefin. När vår dotter föddes i slutet av augusti förra året så fick hon många fina gåvor av nära och kära. Och från våra härliga grannar så fick hon bland annat en jättefin vipphortensia. En hydrangea paniculata pandrea heter den sorten.
Den är väldigt fin, den är ju ganska mycket rosa i blomman faktiskt. Ah, lite fint. Mindre också har jag för mig.
Vi planterade den i höstas på en plats där den syns från dotterns rum. Och där är det lite soligt och halvskugga. Vi hällde i rhododendronjord i gropen och sen vattnade vi. Hur tar vi nu hand om denna fina gåva på bästa sätt? Gödsling och beskärning och så vidare. Ska vi sätta en marktäckare runt om? I så fall vad? Vi bor i nordöstra Göteborg, står det här.
Nej men vad bra. Ni har gjort allt rätt. Den kommer att trivas bra i rhododendronjord. Man kan gärna tillsätta någon form av jord eller jordförbättring. Ja, vartannat år eller någonting, vipphortensia. Ja, de är lite krävande, den är en väldigt stor blomma.
Ja.
Det viktiga med vipphortensia är att klippa ner dem lite då och då. Det vill säga kanske gallra ut lite äldre grenar så man får nya skott som kommer upp. Om man inte klipper sin vipphortensia blir blommorna, ja de blir kanske lite fler men de blir väldigt, väldigt små. De blir lite mindre med tid. Och trots allt, en vipphortensia, det handlar om den stora maffiga blomningen. Och då måste man klippa lite i det för att få fram nya skott med stora fina blommor. Så kallad föryngringsbeskärning.
Marktäckare under till. Ja, det avråder jag ifrån. För jag tror att det inte funkar så bra.
Jag håller med Pernilla. Jag tycker det ska vara växt och ogräsfri runt alla former av hortensia. Speciellt vipphortensia. Och då hade jag lagt lite träflis eller barkmull som en marktäckande lager av vad vi kallar för mulch nu för tiden. Ja. Då håller du bort ogräs och du håller in fukten. Om ni har några frågor till oss, vi vill gärna ta emot alla möjliga sorts frågor om trädgård och växtligheten. Om man skickar in dem till tradgarden@sverigesradio.se.
Du Jan, och medan vår granne kör sin flistugg, eller vad han gör?
Nej, men det är viktigt på en måndag morgon att man kör flistugga.
Ja, det är jätteviktigt. Nu ska vi komma med 5 bra tips för att få till en uteplats på bästa sätt.
Bra.
Jag kör första. Man ska ha ordentliga krukor som håller mycket jord. För då slipper man uttorkning och sånt.
Ja, det är smart. Jag kör med min favorit, gärna exotiska växter som är lite speciella. De kan få kräva övervintring i ett varma läge i kallväxthus eller någonting, eller uterum. Och då tänker jag på citron eller blyblomma eller till och med fuchsia till exempel.
Okej, jag kommer med ett annat tips då man sätter i kruka. Olika blomsterlökar. Det handlar inte bara om tulpaner, utan det kan ju vara allium eller gladiolus som jag inte trodde att jag skulle gilla, men som jag tycker faktiskt är lite ball när den sitter i kruka.
Jag älskar att du säger gladiolus. Nu är det en stor flock av fåglar som flyger
utomhus.
Så jag gissar på yes.
Man älskar det här ljudet utomhus.
Gladiolus är lite ovanligt och det är kul för att de blommar så sent under hösten, eller hur?
Mm.
Då hade jag sagt, jag är lite skadad av det kommunala här, men ett blomsterprogram där man byter tema varje år. Så till exempel i år odlar jag mycket rudbeckia, så det blir mycket gult. Och då får man oftast ett färgtema på köpet om man odlar en viss sorts växt.
Skojar du? Har du valt gult som tema i år? Det har ju jag också gjort och det är nytt för mig.
Är vi trendsättande här?
Är vi? Lite citrongult tänkte jag att jag skulle satsa på. Vad har du? Mer
jag kör klassisk rudbeckia fullgult som jag älskar, som är inte fullt. Det är supervackert.
Okej, okay, du får ta sista tipset. 5 skulle vi ha.
Ja, det är ju, jag menar, jag kan röra vid din blowring här, så då säger jag klätterväxter. Där du kan ha klätterväxter, sätt klätterväxter. Klätterväxter är mycket, mycket underskattade tycker jag.
Hör du? Grannen har slutat med sin flismaskin.
För att han vet att vi har slutat spela in. Kan det vara så? Nej, det är säkert inte så.
Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, studion.
Från Sveriges Radio. Ljudteknik André Ljungberg, redaktör Eva Robil, producent Anna Landelius. Du hittar alla våra avsnitt i Sveriges Radios app, där du också kan följa oss med hjärtat.